was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for... Okej, där drar vi ner The Smiths och Heaven Knows I'm Miserable Now. Och då vet ni, kära Tyresbor, att det är dags för Kulturbordellen. Och 30 plågsamma minuter med mig, Niklas Wennergren, på Tyresradio 91,4 MHz. Dagen till ära så sitter jag här med två galanta damer. Anna Bogstam-Rultenius, välkommen.
Tack så mycket.
Helena Dahlgren, välkommen.
Tack, tack.
Idag ska vi först tala om Crime Town-veckan på Gotland, där ni båda var med.
Yes.
Men det kan hända att det blir ett annat stickspår, eller?
Kan hända.
Tror du det?
Nej, det är väl inte riktigt på grej.
Absolut inte.
Nej.
Rak linje.
Vi börjar med dig, Anna, som var debutant. Det var första gången du var på Crimetown-veckan.
Ja.
Men du var också, du var inte bara där för nöjets skull, utan du var ju där för att du var nominerad.
Ja, nej men precis. Nej men jag var också nominerad som årets deckardebut. Det var ju jätte... oerhört, känner mig väldigt hedrad som fick den nomineringen. Och det är väldigt roligt även ur en annan aspekt tycker jag. För att min bok är ju en ljudbok. Mm. Skriven exklusivt för ljud. Så då kändes det väldigt skoj att den var nominerad tillsammans med vanliga böcker. Eller så.
Ja, old school böcker.
Old school böcker, ja, precis.
Ja.
Det kändes silverbiblar.
Som ett statement, precis.
Döda havsrullarna.
Ja, exakt. Exakt så.
Ja, men om vi ska rulla tillbaka lite, Helena, du har ju varit där 3 gånger.
Ja, precis.
Utan att vara nominerad överhuvudtaget.
Nej, det har gått bra ändå. Nej, men jag har ju varit där som moderator.
Mm. Mm. Vi har kommit till det, men berätta, vad är Crime Time? Berätta för Tyresö-lyssnarna, vad gör man där?
Ja,
är det liksom...
Nej, men Crime Time är som en rockfestival för deckarintresserade, kan man säga. Det är olika scener, det är internationella och svenska deckarstjärnor. Det är allt ifrån brottsplatsundersökningar, polisen är på plats, man kan få gå runt och följa ett mer eller mindre autentiskt mordfall. Mm. Det är föreläsningar om kriminologi, afternoon tea. I år så hade jag...
Vad är det för något?
Då får man...
Får du nog förklara lite här?
Ja.
Alla är inte 125 i IQ, vet du.
Nej. Nej, men det gör att man sitter och dricker te och äter lite snittar och lite scones. Mm. Samtidigt som ett gäng internationella deckarförfattare konverserar med mig, har det varit faktiskt de senaste åren. Förra året så var det Peter Robinson bland annat som var med.
Ja, gud,
och Sharon Bolton, Dennis Rudberg. I år så var det Ellie Griffiths som är en av mina favoritförfattare. Brittisk mysdeckarförfattare, helt underbar person också. Och så var det Jane Harper. Väldigt firad debutant från Australien. Hon var den som hade flugit längst. Och en kille som heter Greg Hurwitz, som skriver väldigt så här, täta, lite spionaktiga thrillers.
Mm.
Vi bestämde redan innan vi gick på scen att vi skulle välja champagne istället för te.
Mm-hmm.
Det var en lyckokast, tror jag. Ja, vi gick in där och så såg vi
att det fanns.
Ja, vi såg att det fanns.
Och tänkte
vi
liksom, vem väljer te?
Ja, exakt. Så det var väldigt kul.
Ja.
Och det var... lokalpressen var där, Gotlandstidningen var där.
Mm. Gotlands Allehanda.
Gotlands Allehanda. Jag hamnade på omslaget där, det var så himla random, med Amelia Adamo.
Mm.
Ja, jag fick posera på röda mattan med Amelia Adamo. Jag fattar fortfarande inte hur det gick till. Hela grejen var jättekonstig. Det var på invigningen, vi skulle träffas där, du och jag, Anna, sen.
Ja, precis.
Och jag ville bara gå upp och träffa någon som jag kände liksom, för jag hatar att mingla, det första jag vet. Särskilt när man kommer själv, det är så awkward. Man står i ett hörn där och man är som en smittslåt liksom. Och då är jag plötsligt så hör jag så här: Helena, kom och posera med Amelia. Och det stod Amelia Adamo där på röda mattan. Och så fick jag ställa mig bredvid och hej hej, jag heter Helena, jag heter Amelia, och jag vet, säger jag då. Och så poserade vi lite och så gick jag upp igen och då hörde jag en sträng stämma. Amelias: Helena, kom tillbaka, de var inte färdiga.
Oj då, där lider man ju.
Ja, så då lider man. Hon har ju pondus, den kvinnan.
Ja, jo, jo.
Ja. Och så hamnade vi på omslaget, det var ju helt sjukt.
Mm.
Så det var nog mitt glammigaste år hittills, tror jag. Första året jag var med så fick jag höra från en deckardrottnings dåvarande pojkvän att jag hade moderatorsutseende, vilket jag tänker lite grann som radioutseende i sammanhanget.
Att det ens finns ett begrepp som är moderatorsutseende, det är
spännande. Det är intressant, eller hur? Hur ser den
jag har inte ut? Hört det förut, men
nej.
Då, ja.
Nej, men så nu i år så var jag också där lite som författare.
Mm.
Och det var kul.
Mm.
Nej, men Crime Time är som sagt, det är en deckarfestival för alla. Alla från de här riktiga nördarna till folk som kanske bara vill köpa lite böcker och se lite kändisar och ett alternativ till medietidsveckan.
Just det, exakt.
Men jag tänkte moderator, Jessica Idén är väl en moderator?
Ja. Hon är moderator.
Ja, det var väl inget... Nej. Det är väl positivt.
Det är nog positivt.
Och nu är en fox.
Det är
tycker jag.
Mm. Men du tänkte att man inte var en fox som hade moderator.
Nej, du sa ju radioutseende. Det är ju det Joey vänner sig.
Ja.
En del av er kan bara vara på radio för att inte tillräckligt snygga.
Och så sitter vi här i radio.
Ja, verkligen. Det känns som en väldigt jobbig start.
Ja, jag tror det är därför jag tror att jag är så mycket i radio.
Ja, det var tråkigt att höra.
Ja, vi... du var inne på någonting. I medeltidsveckan samtidigt?
Alltså, i år så var det ju i brytpunkten mellan Stockholmsveckan och medeltidsveckan.
Ja, precis, men... de avlöser varandra veckorna på Gotland.
Ja, för ni brukar ju själva säga att ni är lite nördiga. Så jag misstänker att ni var där redan på medeltidsveckan.
Nej,
den kom inte.
Jag tycker det är läskigt.
Du tycker det är läskigt?
Ja, jag tycker det är läskigt med vuxna som är utklädda utanför ett sammanhang. Ja. Det hände ju även när jag skulle gå hem. Jag villade bort mig lite. Det är väldigt svårt att hitta i Visby för övrigt.
Ja, det är det.
Alltid. Och helt plötsligt...
Och det blir inte lättare ju senare
det
blir.
Nej, det blir inte lättare. Och det här var lite sent.
Mm.
Och då upptäckte jag att jag hade kommit in i fel kvarter.
Okay.
En no-go-zone.
Sådana innanför muren.
Ja, det fanns. Nej, men helt ärligt var jag tvungen att fråga en full vette om hur man tog sig hem. Det är jättesvårt att hantera den situationen när man inte är nykter heller.
Nej, det är sant.
Mm. Men han visste att han var jättestolt och så.
Ja, okej. Okay.
Men det var mycket gycklare.
Ja, det kan jag hålla med om. De kan man inte riktigt lita på.
Nej, faktiskt. Jag satt i receptionen och höll på att öva en grej. Jag hade något litet prat som jag skulle förbereda på lördagen. Och då var det någon sorts allmän kö där folk checkade ut. Men mitt i kön så stod det också en person med en helt orimlig mössa.
Jag vet!
Som såg ut som en papperskorg på huvudet.
Den var sjukt orimlig.
Det var helt orimligt. Och det var så märkligt att se den här. Och då, jag fick en impuls och tänkte att jag kanske måste fota den här situationen. Men då stod ju även så här, Denise Rudberg och såna här lite mer kända personer mitt framför. Mm. Så då verkade det ju märkligt att gå fram med en kamera. Mm. Där man just har varit på samma vecka med dem. Men det var ju den här papperskorgstypen som stod.
Det var honom du var ute.
Det var honom jag var ute efter.
Ja.
Det är också ovanligt. När
Blev det något chitchat med papperskorgen?
Nej, det är också det är ett radioutseende kan man säga. Det är jättesvårt buret i olika sammanhang tycker jag.
Så. Ja, det är...
Respekten då?
Mm, mm.
Absolut.
Verkligen.
Var bara han som satt utanför med sin bokhög också?
Han satt utanför och sålde saker, känner jag.
Ja, just det.
Mm.
Precis.
Vad sålde han då?
Han har skrivit en deckare, var det inte så?
Jag tror det.
Mm. Och de som inte gillade deckaren kom
tillbaka. Han var inte inbjuden till Crime Time, så han tog på sig en papperskorg istället.
Exakt, och satte på huvudet. Det var jättespeciellt.
Ja.
Svårt att bemöta.
Ja.
Mm.
Ska vi nämna den där gycklaren / eldslukaren som var inbjuden på minglet?
Det var faktiskt kanske den mest obekväma situationen någonsin i mitt liv, tror jag.
Ja.
Nu ska man inte, det låter ju ovärdigt. Det var ett jättetrevligt mingel.
Det var väldigt fint mingel.
Väldigt fint mingel.
Sankt Lars Ruin.
Precis, och jättefin stämning och liksom vackert på kvällen och sådär. Men sen var det någon sorts... paussituation tror jag, eller en underhållning.
Oklart faktiskt.
Ja, det var väldigt oklart, men det dök in en trollkar.
Som... Tobbe trollkar?
Nej.
Det är en annan trollväxt då.
Ja, exakt. Som jag ibland får för mig förfölja mig. Men det var i en sekund tänkte jag att det var Tobbe, men det var inte det.
Men
det som var så ovanligt var att han började ju så här superdesperat att försöka få upp folk och vara med i olika trollnummer.
Mm.
Och då jag har aldrig sett så många människor försöka titta bort.
Jag gömde ju mig
längst
bak i bilen tillsammans med de andra skräckförfattarna.
Ja, smart. Mm. Oerhört smart. Mm. Nej, men sen blev han helt desperat och började liksom stoppa ner svärd i näsan och elda armar. Alltså det var ju helt...
Det var all over the place, får man säga.
Helt vansinnigt faktiskt. Så det var faktiskt ett lite obekvämt inslag.
Ja.
Svårt att prata om efteråt, känns
det. Ja, men det är bra. Det är
en bearbetning.
Ja.
Men det var väldigt roligt. Och alltså framför allt, jag tror skillnaden mellan bokmässan och Crime Time är ju att man upplever att avståndet mellan författare och läsare är så otroligt mycket mindre på Crime Time. Man går liksom runt och hänger.
Ja,
ja precis. Mm. För så skulle man verkligen kunna, det kändes ju väldigt mycket så.
Mm.
Att alla författare och läsare och deltagare, man ska säga, är ju i samma bar och hänger och verkligen får kontakt med varandra.
Mm.
Så om man tycker att det är spännande att träffa deckarförfattare och om man skriver själv, då är det jätteroligt att åka till Crime Time.
För det finns ingen sån här Hannas längre i Stockholm.
Nej,
för författare.
Nej, jag tror inte det. Alltså KB, det finns möjligen kanske.
KB, ja.
Jo, men det är faktiskt en del som hänger där fortfarande. Men nej, jag vet inte riktigt. Alltså, grejen med författare är väl att vi är ganska introverta allihopa, så vi helst är hemma. Och sen så när vi väl ses så har man så här uppdämt behov av att prata med folk. Gärna om typ redigering och sådana saker.
Man väntat ett år.
Ja, så det är man helt så här desperat. Så inte helt olik vår vängycklare.
Ja, exakt. Och det är det som är så obehagligt när de här två världarna möts. Man vill inte ha ett desperat behov att prata med någon när man är no-go-zone.
Nej. Jag hade format någon av en nämligen situation med en nunna och en...
Det var bara svaller.
Det var bara skvaller.
Från en tidigare medeltidsvecka.
Aha.
Där hade man sett en nunna och någon slags alv eller vätte möjligen som hade idkat älskog, får man väl säga då kanske. På gräsmattan precis inne i Almedalsparken.
Osmakligt.
Lite faktiskt.
Ja, nunnor har ju ett löfte.
Ja,
jag vet inte hur det är med alver, men...
Nej, de har inga löften.
Nej, alver är ganska gränslösa. Ja,
det tror jag är det som är utmärkande för en alv. Ja. Den här gränslösheten.
Ja. Så är det. Men det händer inte på Crime Time, ska jag säga.
Nej.
Vi är väldigt ordentliga.
Ja, exakt.
Ja, du åkte ju dit då. Men du skulle ju också... Du var inte bara nominerad. Du skulle väl försöka sälja in den här boken?
Ja, sälja in boken vet jag inte, men jag hade ju, eftersom det var en ljudbok som var nominerad.
Sälja in bandet då?
Nej, men vi pratade väldigt mycket om ljudböcker och ljudboksrevolutionen kan man nästan säga. Det tyckte jag var jätteroligt, som en egen liten vinkel. För det är något som kommer ganska starkt nu. Så det var vi också där för att göra, jag och min förläggare. Och då, men det, om man ska säga något av det första intrycket så var ju, precis som Helena var inne på, att det, känslan är ju som en rockfestival för de som skriver eller håller på med deckarlitteratur och tycker det är spännande. Så det var ju både att det är lite som på Roskilde liksom, pågår två skitbra konserter på samma scen. Så en stress att man inte hann se allt man ville. Och så samtidigt så gick jag runt med en konstant stress då över att varje dag ha någon form av åtagande som innebär att stå på scen. Det tycker jag är jättenervöst. Men det var ju roligt. Det är roligt att prata om ljudböcker och ljudboksrevolutionen. Och min upplevelse var att det var många som var väldigt intresserade av att höra på det. Så det var ju skoj.
Är det en boost att ha skrivit en bok och komma dit och få lite ryggdunk också?
Ja, men det var otroligt...
Det kanske inte du fick?
Nej, det vet jag inte. Men det var otroligt roligt att vara där och ha ett åtagande, eller man ska säga också. Det var ju skojigt. Jag var där även med många från min skrivargrupp. Som var skoj. Men då tänkte jag att det kändes väldigt spännande och roligt att också ha liksom ytterligare en anledning att vara där.
Ja. Kommer du vara där fler gånger?
Vi hoppas det verkligen.
Ja.
Jag tyckte att det var otroligt kul. Faktiskt.
Kanske redan nästa år?
Det hoppas jag. Det kommer ju en deckare nästa år. Så jag kanske får åka dit med den.
Precis, och den kommer både på Storytel och på Norstedts.
Ja, exakt. Och samtidigt. Det kommer bli ytterligare en ny hybridgrej.
Ja.
Och släppa ljudbokserie och bok. Släppa bok och ljudbok samtidigt kanske inte så nytt. Men det här är ju verkligen producerat som serie.
För det är ju så... Du hade ju en bok klar för Storytel.
Ja, precis. Eller
men manus. Sen så blev det så...
Eller klart och klart, men ett romanus färdigt. Det skulle egentligen ha släppts tidigare.
Ja, men sen så insåg...
Ja, sen
var det Svenska Akademin eller något sånt där som hörde att det här går inte bara att köra.
Det var det. Nej, det var det inte.
Horras. Nej, men...
Det var inte Horras. Jag har försökt uppmuntra Horras hela tiden och kontakta mig, men han håller sig borta.
Men du, Peter Englund följde mig på Instagram, så det skulle kunna vara en ingång.
Herregud, vad bra.
Kan vara det.
Vilken bra ingång. Det skulle kunna vara en ingång. Jag får följa efter Peter Englund och hoppas på att Horras hör av sig.
Du vet att det bor en Peter Englund till uppe i Krusboda.
Är det han som följer dig på Instagram?
Peter Englund. Ja, det här var Peter.
Den ständiga sekreteraren för detta. Nu är det ju Sara Danius, va?
Ja, det är det väl.
Nej,
så det blev ändrade planer. Och nu ska den då bli bok. Och i den här lilla hybridformen då kan man säga. Så det blir en lite annan process. Och mycket, mycket mer långdragen process kan man säga.
Ja, så då kommer, för boken skulle komma ut nu i höst.
Det var, ju tanken att det skulle komma ut nästan samtidigt. Mm. Det hade ju varit det perfekta.
Ja, gud, men, ja.
Och när vi säger samtidigt så menar vi år 23-pojken.
Jag tittar ju på Helena hela tiden när du säger det. Men ja, det är ju inte dåligt i radio. Typiskt.
Ja.
Men ja, nej, precis. Att den kommer i vår i tanken.
Mm.
Det är mycket spännande. Men då hoppas jag att jag får åka till Crime Time med den också.
Mm.
Ja, okay.
Det skulle vara jätteskoj.
Ja, då får banne med Tyresradion ställa upp med lite pengar så jag också får åka till Crime Time. Mm,
det vore ju rimligt. Ja.
Det vore helt rimligt.
Ja. Se till att ta rätt vecka nu bara.
Inte.
Så att du inte hamnar tokigt där.
Ja, så du inte måste fråga på vägen och så berusad vette.
Ja. Nej, det blir fel.
Det är sant. Helena, hur kommer det sig att du är moderator för så mycket? För du är ju inte så där super famous ännu. Du har ju börjat bli det.
Ja, jag vet inte. Nej, men modererat har jag gjort ganska länge.
Ja, det var så jag menar.
Precis. Jo, men det började faktiskt med English Bookshop i Uppsala. Jag hade ju min releasefest för min roman Års D-pojken nu i veckan. Och då blev jag intervjuad av Jan som äger bokhandeln. Och jag är gammal kund där. Och det började 2011 med att han skulle flyga in två skotska deckarförfattare till Kulturnatten i Uppsala och sen också i Stockholm i september. Så frågade han sig, Helena, skulle du vilja intervjua dem? Ja, det kan jag göra, sa jag. Och sen så rullade det på. Nästa år fick jag intervjua Elisabeth Hand, som nu är utgiven på samma förlag som jag, på Constant Reader. Sen var det Sarah Waters och ja, det blev liksom lite större namn. Och så sista gången som jag var i Uppsala så hade vi flyttat från bokhandeln till stadsbiblioteket. Och det var väl då, tror jag, som jag var nominerad för bästa bokblogg. Och Carina Nunstedt, som är festivalgeneral för Crime Time, som just höll på att planera första festivalen som skulle gå av stapeln där sommaren 2015. Hon satt i juryn och gillade min blogg väldigt mycket. Så hade hon varit inne och läst och sett att jag var ganska van vid att göra intervjuer just på engelska. Jag bodde i London när jag var yngre och kände mig ganska bekväm med att prata på engelska. Och då hörde hon av sig till mig bara och frågade om jag kunde tänka mig vara moderator på den här nya deckarfestivalen.
Mm.
Och det säger jag till. Och sen har jag gjort lite, kan man säga också, grejer för bokmässan innan. Så att, nej, men det har väl att göra med min bokbloggarroll, kan jag tänka mig.
Okej.
Okay. Ja, nej, men det är roligt. Alltså, jag känner mig mer bekväm egentligen med att intervjua folk, eller samtala med dem, än att själv stå i centrum. Så det är någonting som är lite utmanande nu inför boksläppet.
I see.
Så det här är terapi.
Okay.
Det är övning inför det.
Det är lite prövning. Vi satte på lite musik så länge. The Cure och Love Song. Har du?
Ja.
Du får ju välja musik hela tiden. Vi hade ju Pernilla Alm, men då hade ju du skickat in ett långt brev.
Det hade jag inte alls det.
Väljer ni musik åt andra?
Det baktalar han med här.
Det var listigt obehagligt.
Men hur som haver så sätter vi på Love Song med The Cure i Tyres Radio 91,4 MHz. Make me feel The Cure, Love Song i Tyresö Radio 91,4 MHz med mig Niklas Wennergren och programmet Kulturbordellen med dagens gäster Helena Dahlgren och Anna Båhlgren.
Nu blir det inte många poäng här. Anja Bålström. Eller Anna Bågström.
Utmärkt författare.
Ja, verkligen.
Ja, Anna Bågis säger det.
Ja, säg Anna Bågis, det är lätt.
Anna Bågstam-Rultenius ska vi säga. Pratar om crime time och läskiga alver och människor med papperskorgar på huvudet.
Ja, precis så.
Kommer Carina bli sur på mig?
Oj då.
Nej, det kommer inte.
Vi hade i veckan, hade du ett boksläpp?
Ja.
Ja, för du har skrivit en bok. Den har vi tjatat om 300 gånger innan.
Ska vi verkligen göra det igen?
Ja, nu är den ändå ute. Vi kan väl berätta lite om, behöver inte prata om Orkidépojken, men om boksläppet.
Ja, precis. Alltså releasefesten, tänker du?
Ja, för jag kom ju lite sen, så jag fick stå ute i regnet för att någon... Det var någon jävla hippie...
För att du inte var bjuden. Jag skojade bara.
Jag var bjuden, men det var ju så här hippieaktigt. Alla satt på golvet och drack vin.
Jag stod
utanför med ett paraply och försökte lyssna lite så här.
Det var mina bokklubbsvänner som sa att det här är exakt som sagostund, fast med vin.
Ja, just det. Mysigt,
det är jättemysigt. Men du skulle komma tidigare, Niklas, för vi var ju på innergården.
Ja.
Och det var ju fantastiskt fint väder då innan regnet kom.
Ja, men nu är jag lärare och lärare jobbar till klockan 7 på kvällarna. Mm. De 3, 4, 5 första veckorna i...
Ja, det är bara
efter skolstarten. Ja.
Ja. Nej, men i alla fall, vi höll igång där ute på innergården och drack vin och minglade. Och, alltså, att ha ett boksläpp är lite grann, kan jag tänka mig, som att gå på sin egen begravning.
Mm.
Nästan alla man känner är där, alltså från olika skeden i livet och liksom olika cirklar. Och den gemensamma nämnaren är ju en själv.
Mm.
Ja. Och jag blev lite rörd över det faktiskt. När jag stod där och läste och såg publikens reaktion och min mamma började gråta. Mm. Hon gråter alltid. Ja, det är väldigt fint.
Men samtidigt tänker jag, man hinner inte prata med någon.
Nej, det är ju det.
Som på en egen begravning.
Som på en egen begravning, precis. Däremot får man ju höra snacket efteråt.
Mm.
Och man får träningsverk i handen efter att ha signerat väldigt mycket.
Hur mycket fick du signa?
Alltså, min syrra kollade på bokhögen och räknade när vi kom. Och så räknade hon igen när sista gästen hade gått. Och hon trodde att det rörde sig om cirka 80 böcker som jag signerade.
Oj.
Så det är ju en del.
Ja, det är det verkligen.
Ja, och jag ska väl kanske i sammanhanget säga också att jag har väldigt dåligt självförtroende när det gäller min handstil.
Ja, den har jag rackat ner på.
Bland annat. Du är inte ensam där. Tack snälla Niklas. Får mig att känna mig helt underbar.
Fick en lång 20 minuters förklaring. Men...
Ja, just det. Min pappa tog alltid hem datorer när jag var liten, så jag har inte behövt använda papper och penna.
Men man tror, du ser ut som en person som har bra handstil.
Gör jag det? Har jag en sån aura?
Ja, du har en sån aura.
Är det därför som folk blir förvånade?
Ja, ja. Mm. Alltså, det är inte radiopratarutseende utan snygg handstilutseende.
Snygg handstilutseende. Mm. Lite duktig flicka-grej där kanske.
Ja, kanske.
Ja, gud ja.
Ja.
Men det är nog helheten så här, att det ser ut som att det är, liksom, man har koll.
Ja, lite konstnärlig sådär också.
Mm.
Ja, nej, så tyvärr, ni som förväntar er vacker handstil får inte det. Men däremot hoppas jag att ni gillar boken.
Ja, men den kan man ju köpa online.
Kan man köpa den.
Kan man också få den signad via om man smörjer dig via Facebook?
Absolut,
eller något sånt där.
Det kan man fixa. Mm. Den finns ju också i fysiska bokhandeln nu. Nu har jag inte hunnit titta i Tyresö bokhandeln, men jag var inne på Akademibokhandeln inne i stan. Och då såg jag att det fanns flera exemplar där.
Ah, gud, hur kändes det att se sin egen bok på Akademibokhandeln?
Det kändes häftigt.
Ah. Framförallt så hade du ju tittat ut att det var en som var tagen också.
Precis, det var ju nästan
en var ju köpt.
En var köpt, precis.
Och då kunde man se för att det var liksom ett hål där i hyllan.
Som motsvarade ganska precis ryggbredden på boken.
Men jag tänkte att situationen skulle kunna vara lite som när man är på en husvisning. Alltså, var det så att du gick runt i affären och bara, det står en så himla bra bok här borta.
Ja, just det.
Typ så. Eller, eller liksom, kunde du säga till dem i affären att jag har skrivit den här boken?
Nej, så långt har inte jag kommit än riktigt. Utan jag smög omkring där och tittade. Den här boken verkar bra. Och sen så plockade jag upp min bok och övervägde att... skylta den, för den stod liksom med ryggen inåt.
Mm-hmm.
Men då såg jag att då skulle jag ställa den över en annan bok. Och det kändes så elakt.
Ah,
det vill man inte göra. Man vill inte trampa på andra böcker.
Är inte det man gör?
Nej, det gör man inte.
Nej, det förstår jag. Det är svårt.
Jag noterade också att just i den här butiken så var Dahlgren ett ganska dåligt efternamn. För att det var verkligen precis längst ner. Man får liksom lägga sig på mage på golvet för att hämta boken.
Vilka var bra namn? Men jag är inne på om jag ska byta namn.
Nej, men så det beror helt på hur stora bokhyllorna är. Men det var såna halvlåga på unga vuxenavdelningen. Och då var Eriksson till exempel ett väldigt bra namn. För då var det högst upp. Men det här var någon...
Anja Bål, hur hade det
funkat? Anja Bål.
Anja Bål. Det är bra om du ska skriva en bok om träningsbesprut.
Ja, just det.
Eller, eller om, du ska, om du ska byta till engelska, helt enkelt. Göra det internationellt.
Mm. Ja, men det är fascinerande det där faktiskt, just på tal om crime time. För att Ellie Griffith sa det att hon hade pratat med en författarkollega om det ultimata efternamnet just när det gäller placering i bokhandlar på typ Waterstones och sådana stora.
Man undrar över det här.
Ja, jag tror att hon sa att S var väldigt bra då, för att det är liksom, det är inte bra att vara för högt upp. Så att man måste be personalen om en stege. Det är inte heller bra att liksom vara på
golvet.
Liksom, vara på golvet så här, liksom krypa.
Men, och sen vet man ju inte hur många som heter då. För jag tänker att om det är många på S så kanske man försvinner iväg. Mm. Jag tänkte att Slaughter var skitbra.
Karen Slaughter, precis. Det är ett väldigt bra namn. Henne har jag faktiskt intervjuat en gång.
Oh. Du skrev en ganska intressant... blogg här en veckan om bra författarna.
Ja, men precis. Nej, men jag, för att jag funderar ju väldigt mycket på det. Jag tänker att inför mitt...
Men du heter Bågstam...
Bryltenius.
Mm. Ja, jag vet att du heter det.
Ja. Jag känner att jag upprepar det.
Men från början hette du bara Bågstam.
Ja, det är mitt flicknamn.
Din man som heter Bryltenius.
Ja, precis.
Och då så vad är bäst, Bågis eller Ryltan?
Ja, det är ju det. Och det värsta är...
Rylle kanske?
Nej, helst inte. Men, nej, men det som är så dumt är ju att det är två dubbelnamn som båda är krångliga. Och inget är så här jättelätt att stava. Och det blir ofta tokiga felhörningar hemma hos oss. Så nu har jag kommit fram till att jag ska kapa av Rylltenius i författarsammanhang och bara heta Anna Bågstam. Det hade känts jättekonstigt att heta bara Anna Rylltenius till exempel. För det heter nämligen även min svärmor. Så då finns det två personer som heter det. Och då känns det konstigt, för då tänker jag hela tiden att det är hon som har skrivit den här boken.
Ja, och då kan ni hålla på att gilla varandras inlägg. Så blir det,
då blir det det här infekterade på Facebook. Ja. Det ser ut som man gillar sitt
inlägg. Hon likar sig själv.
Ja, exakt. Nej, det går inte.
Det går inte.
Nej. Så att då får det bli Anna Bågstam helt enkelt. Men då, jag skrev ett inlägg om det där jag funderade lite kring namn. Inför inlägg kan jag säga att jag också kollade om man skulle byta förnamn.
Ja.
Vilka förnamn som har godkänts och inte. Ni vet att Svamp finns det 11 personer i Sverige som heter i förnamn.
Va?
Jo, det är sant.
Och så, men kommer du ihåg den lilla flickan som inte fick heta Metallica?
Ja,
jag tycker det är orimligt.
Hon får nu heta Svamp istället.
Ja. Är det ett rimligare namn? Inte. Liksom?
Vill,
jag tycker inte
vill man heta det om man är kvinna?
Ja, det är ju...
Eller man.
När det gäller Metallica så är det säkert varumärkesskyddare och de vill säkert ha pengar för att...
De är snåla.
De är businessmen, de är inte snåla, de är rika. Businessmen.
Så... Det är så man blir rik kanske?
Ja,
det är, alla har väl sett när Lars Ulrik grät hur mycket pengar som han inte fick från Spotify.
Just det, det har vi sett.
Men om man säger det här med namn, det är ju spännande. Jag har ju faktiskt en bekant till lika trumslagare i GSMB som ville döpa sin son till Lennon. Och han var en av två som fick nej det året. Nu heter han ju det ändå, men han kallas för Frass ändå.
Men man vill ju inte heller ett namn där det blir såna förvirringar. Nej. Det som jag skrev i det inlägget, så har jag till exempel en kompis som har ett hårdrocksband som heter Mantra Metal. De heter ju Mental på alla sina kort.
Ja.
Det är ju helt misslyckat.
Eller din kompis som heter Olin och så blir det Ollon på talkortet.
Jättetråkigt. Hon var så nöjd med det här kortet och så var det Ollon.
Ja.
Det är tråkigt.
Fru Ollon vill man inte
vara. Absolut inte Svamp Ollon.
Ja. Ja, det, är ju...
det blir lite tråkiga konnotationer.
Ja, det blir så mycket missförstånd tror jag. På alla möjliga sätt.
Ja. Jag tror att om man skulle...
Har jag vält något?
Nej, det var Elsa som tappade någonting där.
Jaha, nu har vi... Vi har ju även barn här i studion. Som...
Dahlgren-tvillingarna.
Ja,
precis.
The Twin Peaks. Men... innan
Ollonsvampen fortsätter.
Ja, jag tror ju så här, om man nu skulle ha fått det namnet så om man var man skulle inte det
vill man inte som, heta Ollonsvamp.
Nej, det skulle man inte vilja göra, men om man tog så här kontakt med någon som man inte kände, kanske ute på krogen så här, skulle du anses som obscent?
Ja. Jag tror svårt. Man skulle vilja uppsöka apoteket ganska omgående.
Okej. Är det någon av er som har funderat på pseudonym?
Nej, det ska jag inte säga. Alltså kanske för att det är ju lite Jag vet faktiskt inte riktigt. Det känns så otroligt overkligt att ha pseudonym, tycker jag. Mm. Plus att jag funderar på så här, hur skulle man liksom marknadsföra... Ja. Hur gör man när man marknadsför en pseudonym på något sätt?
Ja.
Mm. Sen är det ju frestande, för då kan man ju slippa stå för sin bok också.
Ja, kanske det, men jag menar, kanske man får ett coolare namn. Nu har ju ni ganska coola namn. Du, man ska, kan ju tro att du är Stures Dahlgrens dotter.
Ja, skulle kunna vara, eller Eva Dahlgrens kusin.
Ja, möjligen. Precis.
Ja. Nej, men jag tänker det här med pseudonym, det kan ju vara bra om man vill utforska något helt nytt. Jag tänker på J.K. Rowling till exempel, som ville skriva deckare för vuxna. Och också testa för att hon kunde bli utgiven på sina egna premisser och inte bara för att hon är J.K. Rowling.
Ja, men precis då är det
då
ju.
Är det, ja.
Ja, hur gick det för henne med det?
Ja, alltså det blev outat ganska fort. Det som jag har läst som jag tycker är väldigt intressant är att det var tydligen några som var väldigt bra på statistik när det gäller ord. Ni som är ordnörda då, Johanna, tycker att det är väldigt kul. Där har man tydligen jämfört Harry Potter-böckerna med det här manuset. Och sett att det fanns en struktur, sättet som hon skrev och ord som återkom och sådär, frekvensen påminde till 80% tror jag.
Jaha,
om
oj.
Harry Potter.
Efter att man visste att det var hon? Eller?
Nej, innan. Så det var så...
Så
jag intervjuade Lars Kepler nu i somras på primetime och frågade lite om hur det var för dem när deras pseudonym blev avslöjad. För de hade ju tänkt skriva en pseudonym. Det var ju två, om man får säga så, fin författare som hade skrivit flera egna romaner innan. Mm. Och så ville de göra någonting själv tillsammans. Men det var ju det här klassiska follow the money-spåret. De hade ju startat firma och börjat tjäna mycket mer pengar än vad de hade gjort tidigare.
Aha.
Så det var ju någon listig murvel på Aftonbladet, tror jag. Så han lade ihop två och två där.
Och
så skulle de precis gå och lägga sig ute i sommarstugan på sommaren där. Precis innan boken skulle komma ut.
Mm.
Och så såg de att det var ljus i trädgården. Och de tänkte att kanske grannen som eldar eller sådär. Och Alexandra gick omkring i morgonrock. Och så helt plötsligt knackade på dörren. Hon öppnade dörren. Då bländas hon av en blixt.
Nej.
Och då står den här personen från Aftonbladet, tror jag att det var.
Mm.
Och håller i boken och säger, erkänn.
Nej, men
som att
Gud.
De har begått ett mord eller något sånt. De ville ju bara vara lite hemliga. Men det gick ju sådär.
Ja.
Nej, men jag har faktiskt funderat själv på pseudonym just vid ett tillfälle. Det var för några år sedan när jag funderade på att börja testa skriva erotik.
Mm.
Och då kände jag att det är så pass långt ifrån det som
jag
skriver själv. Att man kanske vill markera, inte för att jag skulle skämmas för det på något sätt. Men kanske bara för att markera att det här är något helt annat.
Mm. Ja, men precis. Det är ju en tanke.
Mm.
Men det finns väl författare som använder flera pseudonymer.
Mm. Så är det.
Det är ju...
Joyce Carol Oates till exempel.
Mm, precis.
Ett helt stall pseudonymer nu.
Mm. Mm. Ja. Så att det finns ju en tanke.
Nämn gärna fler.
Nej, men jag känner att jag inte kom på fler.
Stephen King precis. Hade Richard Bachman.
Aha.
Mm, i början.
Men är Stephen King hans riktiga namn?
Ja, han heter Stephen Edwin King.
Okej.
Okay. Mm. Mm.
Ja, men det finns ju många.
Mm. Men just det finns det ju.
Mm.
Maria Lange är ju en pseudonym för Dagmar Lange till exempel.
Mm.
Just det.
Det var inte en speciellt rolig pseudonym, kan jag tycka. Så.
Nej.
Man hade ju tänkt sig lite coolare. Men Maria Lange är ju ett jävla bra,
det är ett bra namn.
Författarnamn i och för sig. Dagmar.
Dagmar Lange, hon var ju doktor i nordiska språk. Och det låter ju lite så på namnet också.
Mm. Mm.
Jag tror att hon ville särskilja sig lite där.
Dagmar låter rätt insnöjt.
Ja.
Ja, ursäkta.
Jag tror att jag skulle välja ett mansnamn om jag hade pseudonym.
Tror du
det?
Det
tror jag.
Det skulle nog vara spännande.
För att?
Nej, men för att det är roligt att välja liksom något som ligger jättelångt ifrån en själv.
Just det.
Så att det verkligen inte går att härleda.
Mm. Men det där är faktiskt himla intressant. Jag läser väldigt mycket thrillers på engelska.
Mm.
Och den stora trenden de senaste åren har varit den här psykologiska spänningstrenden. Mm. Där nästan alla böcker heter något med girl. Gone girl, girl on a train och så vidare och så vidare. Mm. Och det var ett ganska stort knäck i brittiska tidningen The Guardian. Där de berättade att manliga författare uppmuntras att ha könsneutrala eller kvinnliga pseudonymer. Så att man ska tro att det är kvinnor som har skrivit de böckerna.
Mm.
När det gäller just brittiska psykologiskt betonade spänningsromaner.
Är det för att läsarna är kvinnor då?
Ja, precis. Det är ju det. För att de ska kunna känna igen sig.
Ja, för jag hörde ju ett annat kring det. Att män läser ofta manliga författare medan kvinnor kan läsa både kvinnor och män. Men då kanske det har svängt.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror att det handlar om liksom hela paketet.
Mm.
Att någon som Gillian Flynn blir ju en stjärna. Mm. Medan S.K. Tremaine till exempel, som har skrivit Istvillingarna, det är ju en man. Och när man läser hans författarbiografi så står det inget om han eller hon. Utan det står bara S.K. Tremaine hela tiden och inget författarfoto, ingenting.
Helt medvetet.
Helt medvetet. Det tycker jag är intressant.
Ja, det är jätteintressant.
Tänker att det har någonting med kanske så här autenticitet att göra på något sätt. Att man... Ja, det är intressant.
Men det är säkert, men det...
För där är det svängt. Mm. För, men på 1800-talet var det ju tvärtom. Systrarna Brontë till exempel, när de gav ut sina romaner, då hade de ju manliga pseudonymer. Så Charlotte Brontë var Currer Bell. Emily Brontë var Emmett Bell, tror jag. Någonting liknande. Mm. Eller Emery Bell. Mm. Och Emily Brontë hade också... det var det tvärtom. Mm. Så det var ju väldigt stort sen när Jane Austen kom och det bara stod by a lady. Det var egentligen första gången som en bästsäljande författare var uttalat kvinna.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Jag tycker sånt här är jätteintressant.
Ja, det är oerhört intressant. Mary Shelley, kör hon upp på pseudonym?
Nej, precis. Det var Mary Shelley.
Det var
Mary Wollstonecraft, Shelley tror jag att det stod till och med på första utgåvan. Hennes mamma var ju första liberala feministen egentligen, som skrev den här Vindication of the Rights of Women på 1700-talet.
Okej. Okay. Mm.
Lite litteraturhistoria.
Verkligen. Ja, här vi som nästan utlovade att det skulle bli några stickspår här inte.
Får bara stickspår.
Ja,
hela tiden.
Det kan du ha som underrubrik på kulturmodellen, bara stickspår.
Ja. Vi ska ta och runda av här och vi gör det med en låt som du har tagit med
dig. Som jag har tagit med.
Ja, du, en singel.
Ja, The Blower's Daughter tänkte jag att vi skulle lyssna på med Damien Rice.
Så fin.
Ja, den är jättefin. Ja, men det är ju sån här otroligt... ni vet, en sån här situation när man liksom tänker att här finns det ett öde. Eller det är meningen att man plötsligt upptäcker någon form av konstigt sammanträffande. Mm. Serendipity, som Helena brukar kalla det. Mm. Det är i alla fall den här låten. Helena skrev ett inlägg och länkade till en konstnär kan man säga. Eller hon gör ju smycken bland annat.
Hon gör halsband, Camilla Malmer.
Ja, och det finns mycket referenser till filmer och böcker och musik i hennes smycken.
All right.
Och då läste jag det och såg det. Och då så gick jag in på sidan och kollade lite på vad hon hade gjort. Och då hittade jag ett smycke som jag associerar jättemycket till den här låten. Och den här låten är med i en film som jag gillar.
Vad heter den?
Den heter Closer. Det är ingen så här jättestor film som dessutom är så här 15 år gammal.
Med Julia Roberts bland annat.
Julia Roberts, Jude Law, Clive Owen.
Natalie Portman.
Mm. Hur som helst har jag haft den här, den här låten i huvudet sedan dess och bara inte lyckats komma ihåg vem som har gjort den. Och jag har letat och letat, försökt sjunga för folk som bara, nej men det där låter jättemärkligt. Och då hittade jag den.
Nej, men vad kul. Ja. Det är exakt så jag hittade en artist som heter Angel Olsen som inte är så där superkänd. Mm-hmm. Jag såg också en film. Så där. Men hon kan vara den mest spelade artisten i Tyresö-radion. Inte i kulturbredden, men generellt sett.
Åh, och nu kommer det snart bytas, för nu kommer det bara spela Damien Rice.
Ja, precis. Men då lägger vi på The Blower's Daughter med Damien Rice. Så tackar vi dig, Anna Borgström-Rultenius.
Tack.
Inte Anja Bål.
Bål,
nej. Och dig, Helena Dahlgren.
Ja, tack så mycket.
Tack
så mycket. So it is just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory, no hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.
can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes.